Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Weaving the Web är Tim Berners-Lees personliga och idéhistoriska skildring av hur World Wide Web växte fram. Och av vilka principer han ansåg måste skyddas när nätet blev en global samhällsinfrastruktur. Boken, skriven med vetenskapsjournalisten Mark Fischetti och publicerad 1999, är dels en teknikhistoria, dels en programförklaring. Berners-Lee beskriver vägen från informationsproblemen på forskningscentret CERN till de grundläggande standarderna för webben, bland annat webbadresser, HTTP och HTML. Men fokus ligger inte bara på uppfinningen som teknisk prestation. Han förklarar varför öppna standarder, decentraliserad publicering och möjligheten för människor att både läsa och bidra var centrala från början. I en tid präglad av dotcom-boomens optimism granskar han också riskerna med kommersiell koncentration, övervakning, censur och slutna programvarusystem. Boken ger därför både ett förstahandsperspektiv på webbens tidiga historia och ett ramverk för att förstå dagens diskussioner om digital makt, offentlighet och deltagande. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, CERN och Enquire visar varför länkar blev webbens avgörande idé. Berners-Lee utgår från ett konkret problem som var välkänt i den internationella forskningsmiljön vid CERN. Människor, projekt, dokument och datorer förändrades ständigt medan informationen var utspridd och svår att överblicka. Hans tidiga program Enquire var ett försök att hålla reda på samband mellan personer och arbetsuppgifter snarare än att sortera allt i en fast hierarki. Där finns den tankesoft som senare blev central för webben. Information får större värde när relationerna mellan olika delar blir enkla att följa. Bokens historiska poäng är att webben inte främst skapades för att lagra dokument på ett nytt sätt. Den skapades för att göra det möjligt att navigera mellan idéer och resurser, även när ingen central redaktör kunde förutse alla relevanta kopplingar. En länk är därför mer än en teknisk hänvisning. Den låter en användare eller publicist skapa en väg mellan två sammanhang utan att behöva ändra hela systemet. Detta hjälper läsaren att skilja webben från internet. Internet är nätverket som förbinder datorer, medan webben är ett gemensamt informationslager ovanpå nätverket. Berners-Lees erfarenhet från CERN förklarar också varför han värderade enkelhet och låg tröskel för deltagande. Ett system för globalt kunskapsutbyte behövde fungera mellan olika institutioner, maskiner och arbetssätt, inte kräva att alla först använde samma interna databas. För det andra, HTTP, HTML och webbadresser byggdes som öppna gemensamma regler. En viktig del av Weaving the Web handlar om hur tekniska standarder kan bära sociala konsekvenser. Berners-Lee beskriver hur webben byggdes relativt enkla komponenter, HTML för att strukturera och länka dokument, HTTP för kommunikationen mellan klient och server, och webbadresser för att peka ut resurser. Var och en löser en avgränsad uppgift. Tillsammans gör de det möjligt för oberoende system att fungera ihop. Det avgörande var inte att dessa lösningar var tekniskt ensamma i sitt slag. Det fanns redan nätverk, hypertextidéer och informationssystem. Webbens styrka låg i att reglerna var tillräckligt allmänna och öppna för att kunna användas utan tillstånd från en enskild leverantör. En skola i Sverige, ett forskningslaboratorium eller ett litet företag kunde publicera material utan att först ansluta sig till samma proprietära miljö som alla andra. Berners-Lee framställer interoperabilitet som ett fortlöpande ansvar. När en dominerande aktör kontrollerar format, program eller åtkomstvägar kan användare bli inlåsta och länkar mellan system försvagas. Därför kopplar boken den tidiga tekniska utformningen till arbetet i World Wide Web Consortium, W3C. Standardisering är här inte byråkrati för sin egen skull, utan ett sätt att bevara ett nät där innovation kan ske från många håll och där information inte begränsas av vilket program eller vilken dator någon använder. För det tredje. Inte kreativitet innebär att webben ska göra människor till medskapare. Berners-Lee använder begreppet interkreativitet för att beskriva en webbkultur där människor inte bara reagerar på färdigt innehåll utan skapar kunskap tillsammans. Idén går längre än vanlig interaktivitet. Att klicka på länkar eller fylla i formulär gör en tjänst interaktiv, men interkreativitet kräver att användare kan bidra, bearbeta och koppla samman innehåll på meningsfulla sätt. Denna vision fanns redan i den första webbläsaren, som också var en redigerare. Berners-Lee tänkte sig alltså inte en skarp gräns mellan den som publicerar och den som läser. I praktiken blev den tidiga webben ofta mer läsorienterad eftersom publicering och redigering länge krävde mer kunskap än vanlig surfning. Boken gör ändå den ursprungliga ambitionen tydlig. Webben borde stödja samarbete och gemensam problemlösning, inte enbart distribution från avsändare till publik. I efterhand är resonemanget särskilt användbart för att bedöma digitala plattformar. Wikipedia ligger nära idealet genom att många deltagare kan förbättra en gemensam resurs, även om arbetet kräver regler och kvalitetskontroll. Sociala medier kan ge människor en röst, men deras utformning kan också styra uppmärksamhet mot snabba reaktioner snarare än gemensamt kunskapsarbete. Bokens fråga är därför inte bara om många får delta, utan vilka verktyg och normer som gör deltagandet konstruktivt, granskningsbart och aktivt. För det fjärde, öppenhet måste balanseras mot integritet, censur och kommersiell makt. Weaving the Web är inte okritiskt teknikoptimistisk. Berners-Lee ser webben som ett möjligt verktyg för social förändring. Men han behandlar också konflikter som uppstår när ett öppet kommunikationssystem blir ekonomiskt och politiskt viktigt. Han diskuterar integritet, censur och den växande makten hos programvaruföretag. Dessa frågor är inte sidospår eftersom de påverkar vem som kan tala, vem som kan söka information och vem som får kontroll över de digitala vägarna mellan människor. Bokens grundspänning är tydlig. Ett öppet nät minskar behovet av centrala grindvakter och gör publicering tillgänglig för fler. Samtidigt kan öppen informationsspridning missbrukas och persondata kan samlas in på sätt som användaren inte förstår eller kan påverka. Berners-Lee argumenterar inte för att tekniken ensam löser dessa problem. Han betonar istället ansvar hos utvecklare, tillverkare, organisationer och användare. Det gör boken relevant för en svensk läsare som är van vid diskussioner om offentlighet, personuppgifter och digitala tjänster i vardagen. Den visar att debatter om plattformsmakt och integritet inte började med dagens appar. Samtidigt är boken från en tidigare fas av webben och den ger inte färdiga svar på senare fenomen som algoritmisk rekommendation eller storskaliga sociala nätverk. Dess värde ligger i principerna, särskilt frågan om hur tekniska val kan fördela makt mellan individer, institutioner och marknadsaktörer. Slutligen. Konsensus och decentralisering var nödvändiga för webbens globala spridning. Berners-Lee beskriver webben som resultatet av samarbete. Övertygelse och gradvis etablerat samförstånd, inte som en ensam uppfinnares färdiga produkt. Hans egen roll är central, men boken visar också beroendet av kollegor på CERN, tidiga användare, utvecklare och organisationer som hjälpte till att sprida tekniken. För att webben skulle bli global behövde människor frivilligt implementera samma grundläggande regler och se ett värde i att deras system kunde kopplas ihop med andras. Detta förklarar varför decentralisering är så viktig i bokens framtidsvision. Ingen behövde ansöka om tillstånd för att skapa en webbplats, utveckla en webbläsare eller länka till en resurs. Den modellen ger stor variationsrikedom, men den kräver också samordning kring standarder. Boken ställer alltså inte frihet mot samarbete. Tvärtom blir friheten praktiskt användbar först när många aktörer accepterar gemensamma, öppna protokoll. Här framträder också en begränsning i den ursprungliga visionen. Decentraliserad teknik garanterar inte automatiskt en decentraliserad ekonomi eller offentlighet. Stora aktörer kan få inflytande över sökningar, annonsmarknader, operativsystem och användarnas uppmärksamhet. Därför är Berners-Lees argument om konsensus fortfarande relevant. Ett öppet webbekosystem måste vårdas genom standardarbete, konkurrens mellan kompatibla verktyg och institutioner som försvarar långsiktig tillgänglighet. Boken hjälper läsaren att förstå att webbens öppenhet aldrig varit ett permanent naturtillstånd utan ett resultat av tekniska beslut och kollektivt underhåll. Sammanfattningsvis, Weaving the Web passar särskilt väl för läsare som vill förstå varför webben fick sin form utan att behöva läsa en renodlad teknisk handbok. Den är relevant för studenter inom IT, medievetenskap och informationsvetenskap, men också för utvecklare, lärare, bibliotekarier, beslutsfattare och nyfikna internetanvändare. Den praktiska nyttan ligger mindre i konkreta programmeringsråd, eftersom tekniken från 1990-talet naturligtvis har förändrats. Och mer i ett skarpt sätt att bedöma digitala system. Läsaren får begrepp för att fråga om en tjänst är interoperabel, om användare kan flytta sin information. Om deltagande är verkligt och om en aktör skapar beroende genom slutna lösningar. Bokens intellektuella styrka är kombinationen av förstahandsvittnesmål och principdiskussion. Många böcker om internet återger webbens historia i efterhand eller analyserar dess samhällseffekter med senare tiders perspektiv. Här förklarar uppfinnaren själv vilka problem han försökte lösa, varför han inte ville att webben skulle ägas av ett företag och varför redigering. länkar och öppna standarder hörde ihop. Mark Fischettis medverkan hjälper till att göra den tekniska och institutionella berättelsen tillgänglig. Samtidigt bör den läsas som ett dokument från webbens tidiga kommersiella genombrott, inte som en fullständig analys av dagens digitala landskap. Just därför är jämförelsen fruktbar. När dagens nät präglas av plattformar, datainsamling och koncentrerad makt blir Berners-Lees ursprungliga ideal tydliga. Det som skiljer boken från vanliga teknikmemoarer är att den inte bara berättar hur en uppfinning lyckades, utan prövar vilket slags offentligt rum uppfinningen borde möjliggöra. Om du vill stödja Tim Berners-Lee, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!